tentativt. Och alla våra vänner har valt sig själva. Och våra lärare och fröknar har gått och drängt sig med varann. Och nu när sömntabletterna har slutat hjälpa, och när vår präst från konfirmationen står och pekar i det blå, och ingen fattar om man visar vägen att känna vilket håll vinden blåser på, då kommer Linda Lotta hem till mig med rösten fylld av gråt och säger: vem i hela världen kan man lita på?
Det gick riktigt bra.
John O'Joke O'Lennon, Huckup och Sico Annalise, och Robert Zimmerman har flytt till landet med miljoner man. Och Marilyn Monroe tappar tåget, Greta Garbo har blivit ful, och man försöker muta oss med bilder på visionerna. Ja, där var den. Och när prinsar och presidenter ljuger medvetet i kraft, och när de som skulle säga sanningen börjar ta tillbaka vad de redan sagt, då kommer lille hjärnan hem till mig och häver sig på tå och säger: vem i hela världen kan man lita på?
Ja, kära radiolyssnare, ni som lyssnar på Tyresö-radion just nu, så lyssnar ni på Radio Röd som är Vänsterpartiet i Tyresös egen röst i etern. Och jag som pratar är Inger Gemmiolo, men jag brukar förkorta mitt namn till Inger G. Eftersom det är ingen som kan uttala Gemmiolo. På svenska är det väldigt enkelt, då betyder det kaptenson. Jag är en av Tyresös numera många programmakare. Men temat för det här programmet, för Radio Röd, det är en fråga som vi i Vänsterpartiet i Tyresö har ställt oss. Hur mår sjukvården i Tyresö? Jag skulle vilja bredda det till att säga: hur mår sjukvården överhuvudtaget i Stockholms läns landsting? Och sjukvården är ju en fråga för landstinget, och därför så har vi bjudit in en gäst idag som också ska vara med på ett medlemsmöte. Och du är så himla välkommen, Pia Ortiz Venegas.
Tack.
Jag tänkte att du kunde börja med att berätta lite om vem du är som person. Jag vet inte speciellt mycket om dig, mer än att du är en landstingsrepresentant.
Ja, jag kan väl berätta om min politiska bakgrund lite grann först. Jag har varit med i Vänsterpartiet bara sedan början på 2000, så att det är väl 15 år nu ungefär. Nio av dem har jag suttit i landstinget, och bara det sen senaste valet har jag varit ordinarie i landstinget. Tidigare har jag varit ersättare. Och sen januari i år så är jag också heltidspolitiker, så jag är heltidsarvoderad för att tillsammans med vårt landstingsråd Håkan Jörnehed ta ansvar för sjukvårdspolitiken. Och då har vi delat in det lite grann, så att bland annat primärvården och barn, kvinnor, äldre, multisjuka och saker som är relaterade till funktionsnedsättningar, de ligger på mig.
Det är dina områden?
Det är mina områden.
Det låter ganska mycket att hålla reda på.
Det är en del.
Stort område.
Ja, men vi hjälps ju åt. Och vi har även flera fritidspolitiker som har ämnesområdena under, så att säga, att de sitter i beredningar, till exempel för äldre multisjuka. Då jobbar jag ihop med IFRA som sitter där, till exempel.
Ja, men det förstår jag. Mm. Du kanske kan ta lite om dig som privatperson också, var du bor. Och
jag är faktiskt uppväxt i Tyresö.
Är det?
Ja, jag flyttade hit när jag var ett år. Då bodde jag på Njurtarsvägen. Sen så när jag var fem år så byggde mina föräldrar ett hus i Hanviken, som ligger mellan Tyresö, eller Bollmora då, och,
ja, just det,
och Trollbäcken. Och där bodde jag tills jag flyttade hemifrån, så mitten på 80-talet någon gång.
Så du är en riktig Tyresöbo?
Jag var det i alla fall. Nu känner jag väl att det är 30 år sedan jag var här nästan sist.
Så ja, det blir lite. Var bor du nu då?
Nu bor jag i Salem. Där har jag bott i 25 år nu.
Ja, har du familj?
Jag har familj, jag är skild, men jag har två barn och en sambo. Och mina två barn är vuxna. Så att den ena bor i London och den andra i Piteå.
Ja, de har flugit ur boet så att
säga. De har flugit ur boet, ja. Men jag bor med min sambo och sen har jag två ödlor också som jag sysslar om.
Det var ju lite originella husdjur kanske.
En liten skäggagam och en väldigt stor, över en meter lång, nästan två, en och en halv meter är han väl i alla fall, en leguan.
Jag alltid undrar hur man kelar med en ödla, men det kanske du vet.
Ja då, de är ju väldigt, den här långa stora leguanen, han gillar att sitta i knät och bli klappad. Och
så. Men det är det?
Ja.
Ja, häftigt. Ja. Ja, ja, vi ska inte prata ödlor, men det låter väldigt spännande. Det är inte så många som har ödlor som husdjur i alla fall, men det tror jag inte.
Nej, det tror faktiskt inte jag heller. Sen är jag ju Salem-politiker också. Jag är gruppledare för Vänsterpartiet i Salem.
Ja, du sitter ju i kommunfullmäktige också.
Ja, precis.
Det är ganska många uppdrag du har.
Det är ganska många. Det tar sin tid.
Det är väl tur att du har det på heltid kanske då, du.
Ja, det känns faktiskt ganska skönt att få möjlighet till det. Och sen tycker jag det är vansinnigt roligt att jobba med politik. Och det har man ju verkligen
möjlighet till. Ja, men det är det ju. Det tycker jag fortfarande, fast jag har på sedan början av 80-talet. Det är roligt.
Det är roligt. Sen är ju läget i landstinget sådant att det kanske är mindre roligt att alltid sitta. Jag har faktiskt under mina nu 15 år som politiker, om man räknar med kommunpolitiken också, aldrig suttit i majoritet någonstans. Och så är det ju även i landstinget idag.
Ja, du kom in lite för sent för att få sitta i majoritet tyvärr då. Ja, nej, men det är ju alltid så att det är väl trevligare att sitta i majoriteten i opposition.
Ja, det vore roligt att få prova det i alla fall, så att man kan förverkliga någonting också av alla de saker man kämpar för.
Vi får hoppas på 2018.
Ja, det har vi bestämt oss för nu. Hur blir det?
Det här med landstinget, det är ju ganska stort. Och menar, hur många ledamöter sitter i Stockholms läns landstingsfullmäktige?
Alltså 149 ledamöter, så det är faktiskt Sveriges näst största parlament, sägs det. Nu vet jag inte hur det ser ut, men vissa av de regionerna kan eventuellt ha blivit större. Men det är ett väldigt stort parlament.
Ja, det är det.
Och där finns ingen majoritet idag. Utan alliansen har den största minoriteten. Och de har 72 mandat. Rödgröna har 68 mandat och sen har Sverigedemokraterna de resterande 9 mandaten.
Då är Sverigedemokraterna tungan på vågen då kan man säga.
Ja, det är de. Absolut.
Så de kan få igenom i princip vad som helst, eller? Ska man tolka
det
så?
Ja, alltså den första tiden så använde man väl inte det så mycket, utan man avstod från att delta i väldigt mycket.
Man lär ner sina röster.
Ja, men nu har man ju börjat använda det lite mer, och det som hände senast det var väl att vi rödgröna faktiskt fick igenom stoppet av höjningen av SL-kortet.
Ja, just det, läste jag. Det var ju faktiskt positivt.
Ja, det var ju positivt, ja. Men det gör ju att alliansen nu försöker skylla bussneddragningar och annat på oss, men vi anser ju att det här budgethålet har man skapat alldeles själva. Man visste dessutom om att man inte hade majoritet för någon höjning långt innan man gick till fullmäktige med det.
Ja, ja, det förstår jag. Hur många representanter har Vänsterpartiet nu då efter det här valet?
Vi har 12 ledamöter. Och sen har vi, för ovanlighetens skull, vi borde ha, när vi har tre listor som vi har nu. Vi har en för södra länet, en för Stockholm och en för norra länet. Och det skulle normalt sett ge oss 9 ersättare. Sen så blev både jag och Kerstin Pettersson från Södertälje personvalda på samma lista. Och det gjorde att vi fick en extra ersättare. Sen har vi 10 ersättare.
Ja, men det var ju bra.
Det var jättebra.
Ja.
Mm. Så 22 stycken är vi, men 12 av dem är ordinarie.
För när jag satt i landstinget för Vänsterpartiet, det var under 15 år, då hade man massa olika listor som var för olika områden. Så där med tre listor, det tror jag kom 2010 först.
Vi har haft det lite olika. Någon period hade vi fler listor och sen någon period har vi haft färre listor. Men det som egentligen, det är ju fortfarande val, det är ju samma valdistrikt som gäller. Det är bara att vi skriver ju samma namn på alla. Så då gör om vi skriver samma namn på alla i södra länet.
Ja, just det. Jo, ja. Ja, oh, men det blir ju precis. Ändå att det är tre listor, det blir färre ersättare.
Det blir mycket
tidigare.
Färre ersättare, ja.
Och vi ger oss inte in på att diskutera för- och nackdelar med det, för nu ska vi prata om sjukvård,
ja.
Som jag förstår i ditt ansvarsområde till stor del i alla fall.
Ja, framförallt då primärvården, och det är ju den jag har sett mycket problem med i Tyresö, förstår jag.
Ja, det är nog inte bara Tyresö tror jag, men det vet du mycket mer om.
Ja, det är ju så att när man införde vårdval för, ja nu är det väl 9 år sedan snart, så införde man ju bland annat fri etableringsrätt, vilket gör att privata vårdgivare kan öppna vilken mottagning de vill i stort sett var som helst när det gäller husläkarmottagningar, var det ju från början. Nu är det ju väldigt stora delar av vården. Så att det som händer där, det är ju att man politiskt inte har någon kontroll över var det finns vård.
Alltså var man etablerar sig eller?
Ja, vi kan inte politiskt bestämma att nu behöver Tyresö en till vårdcentral, så nu behöver någon etablera sig där. Utan man väljer själv var man etablerar sig någonstans. Det vi kan styra över, det är ju var landstingets egna vårdcentraler finns någonstans.
Men startar landstinget några egna vårdcentraler i egen regi numera?
Nej.
Det är jag misstänkte att man inte gör. För det är ju fullt möjligt att göra det egentligen.
I princip kan man ju göra det, absolut. Det kan man. Ja. Men det krävs ju så för att man får det uppdraget, och det finns ingen politisk vilja för det.
Ifrån alliansen?
Ifrån alliansen. Alliansen har ju ända sedan man införde vårdval lagt den makten på, hela det ansvaret på marknaden. Att marknaden ska lösa det här.
Det har de gjort.
Och det har ju också visat sig att det inte har fungerat särskilt bra. Platser som Östermalm till exempel har ju fått väldigt många fler vårdcentraler.
Ja, jag har hört talas om det.
Ja, medan Botkyrka då till exempel inte har fått så många fler, och Salem har fortfarande samma landstingsdrivna vårdcentral som vi alltid har haft, och vi kommer aldrig att få några fler vårdcentraler där. Så att valfriheten gäller ju bara i vissa delar av länet, kan man
men
säga.
Men vad beror det på? Handlar det om själva ersättningssystemet, att det påverkar att man väljer? Jag kan ju tänka mig liksom att Östermalm kanske är ett lättare område än Botkyrka att etablera sig i, därför att det är mer välbärgade människor som bor där.
Det har väldigt mycket med ersättningssystemet att göra, men inte bara.
Inte?
Men den största delen, ja, men det är ju alltid populärt att finnas i innerstan till exempel, där väldigt många både arbetar och det finns ändå ett stort underlag även av människor som bor. Så att innerstan kommer ju alltid att bli överetablerat i ett sånt här system, oavsett ersättningssystem. Därför att man kan vända sig till fler än vad man kan göra ute i Nynäshamn till exempel. Eller...
Ja, och det får man kanske räkna med att det kan bli så.
Men, så att den fria etableringsrätten i sig ställer till med problem. Dels att det blir en lite grann en snedfördelning oavsett ersättningssystem. Och dels att vi politiskt inte har makten att besluta att nu fattas det vård på den här platsen, nu behöver vi fylla på där. Den makten har vi lagt över på marknaden. Men ersättningssystemet i sig har dessutom varit oerhört snedfördelande, för att det har ju varit i stort sett byggt på pinnar, alltså på läkarbesök. Man har fått väldigt mycket ersättning
för varje läkarbesök.
Ja, och hela ersättningssystemet har egentligen varit baserat på att man ska ha väldigt många korta läkarbesök. Det är det som har premierats. Så det har man gjort medvetet från alliansens sida, därför att man har velat öka tillgängligheten.
Men har man ingen grundpeng så att säga? Man får ju lista sig hos vilken vårdcentral man vill, vad jag förstår.
Ja, precis. Man har haft, tidigare har det sett ut så att man har haft 60% har varit baserat på antalet besök.
Ja.
Och 40% har varit andra typer av lite fastare ersättningar då. Men det är fortfarande så att du har ju inget områdesansvar kvar som du hade på den tiden före vårdvalet. När rödgröna styrde, då hade du varje vårdcentral ett områdesansvar som också gav en grundpeng för det område du befann dig i. Och där kunde du också lägga in socioekonomiska faktorer och sånt.
Oavsett hur många som egentligen sökte sjukvård då, så att säga. Ja, det var en viss befolkning.
Det var en mycket större del fast ersättning, så att det var inte lika viktigt att öka på antalet läkarbesök på den tiden. Sen är det här systemet som har funnits nu i 8-9 år. Det har varit nästan, i alla fall till 60% grundat på just läkarbesök. Och det har ju gjort flera olika saker egentligen, men framförallt har det gjort att man har premierat korta läkarbesök. Ett läkarbesök som tar mer än 10 minuter är inte lönsamt. Så att för att en vårdcentral ska kunna ta emot till exempel kroniker eller multisjuka, eller personer som kanske behöver en tolk. Tolkersättning har man lagt till efter ett tag, efter man fick mycket kritik i början. Och tolkersättningen handlar om att du får ersättning för att besöket tar lite längre tid när du har tolk. Man har gjort vissa sådana justeringar, men det har inte alls varit tillräckligt. Utan det som syns i hela primärvården, det är att man jättesnabbt på många håll kan få en tid om man har lite snuva.
Mm.
Men om man har en lite allvarligare åkomma som tar lite mer tid att diskutera, eller framförallt om man har flera diagnoser som man vill söka för, så kan man inte göra det på ett och samma läkarbesök. Utan då får man boka och kanske vänta minst en månad på många håll för att få en tid.
Och så där har jag hört att många har upplevt att tiden har krympt så väldigt mycket. Alltså för tidigare hade ju läkarna åtminstone en kvart, 20 minuter på sig, och då kunde du ju komma med två krämpor på en gång så att säga. Men, ja. Men nu får du faktiskt vara bara en krämpa i taget, för att de hinner inte, utan de måste ha in nästa då för att vårdcentralen ska gå ihop sig. Det är ju min tolkning så att säga. Men
ja, jag har till och med träffat folk som har försökt ha två nummerlappar på samma öppna mottagning och betala dubbelt och ändå inte fått söka för två.
Är det så?
Ja. De har sagt, men då går jag ut och sätter mig igen och tar en ny nummerlapp. Kan jag betala igen och få ett nytt läkarbesök?
Det är ganska skandalöst.
Ja, och det är ju otroligt byråkratiskt dessutom. Det man gör nu från Alliansens sida, och det, min personliga tolkning är att man är lite rädda nu när det finns en rödgrön regering som ser över till exempel den här tvångsloven, alltså tvånget att vi ska ha vårdval, ja, och fri etableringsrätt.
Lagen om valfrihet.
Ja, och det håller man ju på att utreda nu, det tvånget. Tillsammans med vinster i välfärdsutredningen. Och då blir man ju kanske lite nervös i Stockholm, därför att man har fått väldigt mycket kritik. Riksrevisionen har ju gjort har ju studerat hur vårdvalet har slagit i olika delar, ja, av landet, och man ser ju överallt att man premierar de friskaste patienterna, inte de sjukaste, och man har mest och bäst vård i de områden där folk har mest pengar och är friskast. Och det här har man ju slagit ner på. Och ja, då vill man ju kanske nu rädda, tror jag, sitt vårdval. Och då har man i Stockholm gått ihop med Socialdemokrater och Miljöparti utan överhuvudtaget tillfråga Vänsterpartiet.
Oj då.
Och tagit fram ett nytt ersättningssystem som kommer att börja gälla nu nästa år.
Är det bättre det, så är det skillnad?
Det är mycket bättre än det gamla.
Det är det.
Det går åt rätt håll. Det man har gjort är att man har lagt in socioekonomiska faktorer. Man får alltså
tillägg,
listning, man får en högre ersättning om man har listade patienter som har olika faktorer. Det kan vara till exempel låg utbildning, låg inkomst och sådana saker. Så får man en högre ersättning för att de listar sig än personer som inte har några socioekonomiska faktorer, som man kallar det för då.
Ja, kan det också vara invandrare och så som...
Absolut.
Ja.
Och det är ett väldigt komplicerat system som finns, som man bygger det på. Och ett av problemen med det nya, det man gör kan jag ju säga först, är att istället nu så blir det 60% som är fast ersättning, som alltså bygger på vilka patienter och hur många patienter som är listade.
Ja,
och där det påverkar ju 20% av de här 60 går att påverka via de här socioekonomiska faktorerna.
Ja, okej, jag förstår.
Nu blir det många siffror, men det betyder att i det stora hela paketet så är det ju bara 12% av all ersättning som går till hela primärvården som är socioekonomiska faktorer. Eftersom det då är 20% av 60%. Så det är ju inte så jättemycket. Men det finns ändå med.
Nej, det är lite förbättring i alla fall.
Ja, det är ett steg i rätt riktning, men det är ett ganska litet steg. Sen finns det inte med någon form av undantag när det gäller den här fria etableringsrätten. Och vad vi förstår så finns det enligt lag möjlighet att gå förbi den fria etableringsrätten av just i områden där man har hög ohälsa. Att man alltså faktiskt kan säga till vårdgivare att ja, du får etablera det, men vi hänvisar dig hit istället där du behövs.
Och det har ni stöd för i Vänsterpartiet, att det är möjligt att göra så, eller?
Det påstås att det är möjligt, och jag tror att vissa har använt det också, men det är ingenting man är intresserad av att använda i Stockholm, och det har man inte krävt heller i den här uppgörelsen med Socialdemokrater och Miljöpartiet. Men vi kräver att man tittar över det.
Ja, Vänsterpartiet har krävt det.
Vi kräver det. Vi kräver också att tolkersättningen ska få vara kvar, för den plockar man nu bort. Och det är vi väldigt oroliga över, för att många områden där man får in de här socioekonomiska faktorerna nu äntligen har ju också haft en del av sin ekonomi finansierad av just tolkersättningen. Så att det känns som att det är de själva som kommer att få betala en del av den här.
Ja, det blir det, för det tar ju dubbelt så lång tid om man har en tolk. Det vet jag som har jobbat på invandrarbyrån och haft mycket samtal med tolk. Om man räknar med en halvtimme så får man säga att det blir en timme istället. Alltså garanterat är det så.
Och i kombination med det då, i och med att man tar bort, eller man gör en mindre del av ersättningen baserad på läkarbesök, så har också läkarbesökets ersättning halverats nästan. Om vi då säger att man tyckte att man hade tid med 10 minuter tidigare, så är det ju frågan om man har tid med långa läkarbesök nu heller. Så att vi får se hur det här slår.
Det låter inte riktigt så, om jag ska tolka dig rätt då, så säger man att det blir ersättningen där blir egentligen sämre på sätt och vis.
Man har ju en högre fast ersättning, och det gör ju att man kan rikta in sig på vilka som ens behöver läkarbesök, och det vore ju bra. Nej, men det vore väl bra att man får en, ju mer fast ersättning man har, ju större flexibilitet har ju vårdcentralen själv,
ja,
att avgöra, till som exempel om man vill satsa på mer besök hos sjuksköterska eller andra yrkesgrupper än just läkare. Och det kan ju vara bra. Och vi får se lite grann hur man lyckas med det. Jag har träffat vårdgivare i utsatta områden där man har ganska få listade, och de säger att de kommer få lägga ner med det här nya. Därför att de har så pass få patienter som har gått väldigt mycket till läkare. Och om det är bra eller dåligt att vi ändrar på det, det vet jag inte. Men det är ett system, så det kommer att uppstå svårigheter med det här.
Det är nog svårt att hitta bra ersättningssystem överhuvudtaget, kan jag tänka mig. Alltså, som blir väldigt rättvisande och där man kan sprida ut etableringen på alla platser. Jag tror att det tar lång tid att komma på ett sådant system.
Ja. Sen är det lite ironiskt att sitta i Tyresö och säga att det här med tillgängligheten har man premierat för högt. För att ni har inte sett någonting av det, vad jag förstår.
Nej, inte ännu så länge i alla fall. Det är därför vi ska ha ett möte nu där du ska prata och vi ska kunna ställa frågor till dig. Alltså, tydligt så har vi ju 3 vårdcentraler, det vet du.
Ja.
Och 2 utav dem då, Bollmora vårdcentral och Trollbäcken. De har ju listningsstopp i princip. Alltså, du får stå i kö, men det kan ta väldigt lång tid. Och Tyresöhälsan som drivs av Aleris. Sen efter det privatiserade så har ju väldigt, väldigt många som var listade har bytt då till de landstingsdrivna vårdcentralerna. Av det skälet att man väl upplevt att man hade för lite tid med patienten, att man bytte för mycket läkare som kom och gick. Man kunde aldrig få samma läkare. Det var en väldigt väl fungerande vårdcentral tidigare när det drevs av 2 läkare. Så att vad vi i Vänsterpartiet i Tyresö vill kämpa för, det är att få en till vårdcentral till Tyresö. Men då säger ju du att det kan inte vi som politiker påverka, inte ens ni i landstinget egentligen.
Vi kan ju det, för vi kan ju kräva att SLSO, som det heter då, den delen av landstinget som driver primärvård, att de startar en ny vårdcentral. Det blir ju samtidigt en engång, alltså, jag tror inte att det finns politisk vilja, jag tror inte att vi skulle få igenom det överhuvudtaget, utan jag tror att svaret skulle bli, men Aleris finns ju.
Okej,
men sen är det ju lite svårt för dem att svara på vad man ska göra i så fall i Trollbäcken, för där finns det ju ingenting annat att hänvisa till.
Nej, det är men, det.
Det som jag ser som väldigt bekymmersamt, det är ju att man tog bort områdesansvaret som fanns hos de landstingsdrivna vårdcentralerna innan man införde vårdval. Och det hade ju tvingat dem att utöka vårdcentralen eller att starta fler vårdcentraler.
På vilket sätt då?
Men då listade man sig ju inte på det sättet. Då listade du hos läkare, men du hörde ju till din vårdcentral. Bodde du då, hade du ju rätt att gå på din vårdcentral.
Ja, men
nu kan man plötsligt
sitta
och neka människor att gå på sin egen vårdcentral. Och det tycker jag är ett sätt av landstinget att verkligen visa att vi tar inte ansvar.
Ja, då är det rätt.
Utan nu är det marknadens ansvar att se till att det ordnar sig. För att, vad är det för valfrihet? Om jag bor i Trollbäcken och inte får lov att använda min egen vårdcentral, då har jag Aleris i Bollmora att välja mellan.
Ja, då kommer du åka till närmaste kommun. Vårdcentral. Det borde ju vara det första man tänker på, att man ska kunna komma till den som ligger närmast om man vill.
Jag tycker att man har rätt att gå till den som är närmast om man vill.
Ja,
det är det vi skulle vilja. Sen om det är juridiskt möjligt med dagens lagstiftning, det vet jag inte.
Men det är väl någonting som landstingsgruppen, Vänsterpartiets landstingsgrupp, kan kolla upp kanske?
Absolut, och det här med listningsstoppen, det tänker jag att vi skriver antingen en skrivelse i sjukvårdsstyrelsen om. Så att vi också får se hur många platser det här sker på. Hur många landstingsdrivna vårdcentraler som har listningsstopp. För det tycker jag tycker att det är ett större problem än att det privat har det. Det drabbar ju patienter på samma sätt, självklart. Så för patienten är det lika hemskt om Aleris inför ett
stopp. Ja, så är det.
Men jag ser ju fortfarande landstinget som de som faktiskt ska ansvara för att vi har att vi erbjuder primärvård till alla i ett område som bor där.
Ja, det är ju landstingets ansvar, vare sig det är privat eller om det är landstingsdrivet. Så totalt sett är ju landstinget ansvarig för sjukvården.
Och då blir jag chockad när 2 landstingsdrivna vårdcentraler inför listningsstopp.
Ja, jag förstår det. Du, tyvärr så har klockan blivit 3. Det gick alldeles för fort. Jag hade nog flera saker som jag ville fråga dig om. Men det är väl alltid så, man kanske kan återkomma till dig.
Absolut.
Och fortsätta intervjun. För det finns så himla mycket mer att prata om när det gäller sjukvård. Och ni som lyssnade, lyssnade till Pia Ortiz Venega som är landstingsrepresentant för Vänsterpartiet och också har ett stort ansvar för sjukvården. Nästa gång som Radio Röd sänder, då ska jag prata med en läkare som har jobbat på Bollmora vårdcentral och har slutat där ganska nyligen av den anledningen att det blev helt enkelt övermäktigt att ha så kort tid med patienterna. Bland annat så. Men Radio Röd återkommer. Vi tackar för oss för den här gången. Och det var jag, Inger G, som på uppdrag av Radio Röd intervjuade Pia Ortiz Venegas.